With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till Galaxens bästa. Nu har ni fått avnjuta julafton. Vad skönt, jag hoppas att ni har fått fina julklappar och att ni har fått en skön avkoppling från allt. Det är nu återigen en måndag, eller vilken dag på veckan som du nu väljer att lyssna på det här. Jag har valt att göra en så kallad re-upload från ett avsnitt utav min andra podcast Öppet sinne. För er som inte lyssnar på min podcast Öppet sinne, så är det en intervjupodd där jag i alla fall försöker att alltid gå lite djupare så att man kan lära känna, liksom, jag vill lära känna människan. Jag vill inte bara prata om vad personen i fråga gör eller vilket yrke den har, utan jag vill försöka gå lite djupare i människor och verkligen nå kärnan av personen som finns där inne. Hur som helst, i somras så skulle jag göra en intervju till Öppet sinne med Micke Cederhoff, men som sen istället bara blev ett avsnitt till MMA-podden, för att det var verkligen bara fokus MMA i det avsnittet, mer eller mindre. Men jag valde att ladda upp det på MMA-podden i alla fall. Och då hade han blivit hitskjutsad av Irma Smajic, som kom hit till poddhörnan också. Då sa han, men sätt er ner, så sätter oss och pratar lite och bara gör en intervju med dig också. Den här intervjun var tänkt att den skulle vara till MMA-podden, men väldigt, väldigt snabbt så kom vi in på hans barndom, hans uppväxt och hur han var påverkad av kriget. Balkankriget som utbröt för många år sedan, och jag tror att de flesta av oss, beroende på när ni är födda, har nog ändå ganska starka minnen från den här tiden. Det jag inte visste då när jag och Irma började prata var att han hade levt kvar där med sin familj. De hade levt under alla hot, de hade varit belägrade, de var omringade i flera år, och det här är en väldigt, väldigt tung historia, men det är en historia som är väldigt viktig att lyssna på, att bli påmind om hur saker och ting kan gå och hur brutal och rent ond vår verklighet kan vara i vissa tillfällen. Jag vet att väldigt många av er har lyssnat på det här avsnittet när det laddades upp på Öppet sinne, men jag vet också att det är väldigt många av er som lyssnar på MMA-podden som inte lyssnar på den här podden. Men jag tycker att ni ska ta er chansen och möjligheten att lyssna på den här intervjun, för den är väldigt bra och det är en väldigt ärlig och otroligt öppen intervju utav Irma Smajic. Så här har ni från Öppet sinne, Irma Smajic. Irma Smajic, välkommen till Öppet sinne.
Tack som bara den, tack.
Du var ju här bara för någon dag sedan och
provade ut utrustningen, kan man säga.
Exakt, och då körde vi lite MMA-podden. Då skulle vi intervjua dig där. Det var du, Micke Cederhoff och Guram, alla ni dök upp.
Precis.
Men när vi väl började prata så dök det upp en annan historia som jag blev väldigt intresserad av. Och då sa jag att om du vill komma hit så kan vi prata om den här. Så idag ska vi djupdyka, men jag tänkte innan vi hoppar på det så tänker jag ändå att vi börjar lite med, vem är du och vad gör du idag?
Ja, idag så går mitt liv ganska mycket ut på att jag är MMA-fighter och jobbar på behandlingshem med ungdomar och unga vuxna med bakgrundsdiagnoser och missbruk. Det är vad jag har hamnat på. Innan var jag tandvårdare i 13 år.
Just det. Hur kom du in på det just med tandvård? Vad var det som gjorde att du...
Oj, det är också en historia för sig. Jag var extremt rädd för tandläkaren. Ja. Jag var extremt, jag kom till Sverige och du vet, precis den här svängen och hållit på att sluta gymnasiet och hade en studievägledare som bara sa, nej men du skulle passa bra i bygg och fordon och sådär. Och jag bara, nej, jag gillar inte att bli smutsig om händerna. Mm. Jag orkar inte bära saker, jag är stor. Jag jobbar med människor och hon bara, nej, men bygg eller fordon. Jag bara, nej, jag sökte till omvårdnad. Gick ett år omvårdnad, insåg det kanske inte var min grej.
Nej.
Och då kunde man välja på något som heter tandvård. Kunde bli tandsköterska. Jag bara, men det hoppar jag på, för jag vill inte att hon skulle ha rätt att jag hamnar på bygg eller fordon. Inget fel på dem, men jag var bara inte passant till mig då. Mm. Så att det var det, och bytte till tandvård. Blev tandsköterska, men insåg också ganska snabbt att jag var felbyggd liksom. Jag jobbade med en tandläkare som var väldigt kort och jag var väldigt lång, och det var bara fel när jag skulle assistera. Så jag sökte till universitet uppe i Umeå och kom in och utbildade mig vidare. Färdigt, och sen flyttade jag ner till Västervik och jobbade med det.
Men har du bott i, bodde du i Stockholm först? Eller
var... Nej, jag har aldrig bott i Stockholm.
Nej, för det var det jag tänkte, men när du sa att du flyttade till Västervik, var flyttade du ifrån?
Umeå. Jag pluggade upp i Umeå. Jag kom till Flen, till ett litet samhälle i Sörmland. Sen var jag till Eskilstuna något år, sen var jag upp till Umeå direkt till universitetet. Och sen var jag rekryterad ner till Kalmar, till folktandvården i Kalmar. Och sen var jag specialist i vården i Västervik.
Just det.
Så, och det är där jag är fortfarande idag. Ja. Men jag jobbar inte med tandvård.
Nej. Men vad är, liksom, tröttnade du på tandvården? Eller vad?
Nej, det gick inte att få ihop med träningen. När jag vann mitt andra VM, då gick det inte att få ihop det. Då ville jag satsa på det här. Och då var jag i den åldern att jag kände att ska jag satsa på MMA lite mer, så kommer det aldrig liksom kunna göra det här liksom. Så jag gjorde det helhjärtat och jag la ner det. Jag kan alltid gå tillbaka till det, men jag kan inte, när jag är 50 kommer jag inte kunna säga att jag kan gå och satsa på MMA. Så det var, jag bara kände så här, rätt tid, rätt ålder, då funkar det bra.
För du kom in ganska sent in i MMA-svängen.
30.
Ja,
jag var 30 och tjock.
Men det, och det roliga, jag säger med MMA-podden, det finns många sådana historier med folk som vill gå ner i vikt och sen leder det till en karriär.
Ja, var det verkligen så för mig.
Var det någonsin en tanke att så, men jag kanske kan göra mer? Eller
nej, ja, det kom ju efteråt. Första tanken var så här, jag ska gå en match. Eller första gången jag skulle gå ner i vikt. Jag skämde sig typ stå på gymmet i Västervik, så jag bara, men dra till Linköping. Och sen gick det ganska bra, och sen bara så här, nej men jag ska gå en match. Så gick jag en shoot fighting match och blev kastad av en kille som typ vunnit SM i brottning typ 10 gånger. Och jag bara, jag ska gå en match för att vinna. Mm. Och sen när jag vann en, och så hamnade jag i landslaget, och så tog allting fart.
Ja. Hur länge har du hållit på med MMA?
Hur länge har jag hållit på med MMA nu? Sju år.
Sju år?
Sju år har jag hållit på. Tog mitt första VM-guld efter 3 år.
Så det blev en riktig karriärsbyte där, från tandskötare till fighter?
Ja.
Slå ut tänder, från att dra ut tänder till
precis. Lämna ett visitkort efteråt. Här har du kontakten med efteråt. Jag har några sådana historier som är helt sinnessjuka. Jag jobbar som ordningsvakt också.
Ja.
Och då omhändertog jag en fotbollsdomare, och så omhändertog en kille på kvällen liksom, som var lite dum på fotbollsplan liksom. Och sen vid det omhändertagande så fick han åka polisbil därifrån. Och dagen efter så kom han upp till folktandvården och mötte mig där igen liksom. Ja, det var den minen på den killen, var så bara, nej.
Det kan jag tänka mig. Då är det lite pinsamt.
Ja, lite jobbigt.
Man var där. Men om vi hoppar in lite på, för vi ska ju ta upp ett ämne här nu då. Det var ju det som dök upp, och det är därför vi sitter här idag då. Det blir tunga andningar.
Ja, det är lite så här. Jag vill fundera på det här sen vi pratade senast då. Det är ett tungt ämne alltså, men jag pratar gärna om det liksom. Men
för du är inte född här?
Jag är inte född här.
Det är ju starten. Var är du född någonstans?
Jag är född i Bosnien, en liten stad i Bosnien. Ja. 1983 föddes jag.
Och sen, vilket år var det kriget påbörjades?
90. 89-90 var det i Kroatien, så jag flyttade ner till Bosnien runt början på 90-talet.
Hur gammal var du? Du var 7-8 år typ?
7-8 år gammal.
Däromkring. Vad var första tankarna? Nu vet jag att du var väldigt liten, men jag tänker bara liksom, när det väl började bortåt Kroatien, hur var reaktionen i din familj? Om det
då var jag ganska liten. Någonstans så kände jag så här, även om det var väldigt nära, det var Jugoslavien och då hade det inte delats upp. Det var så här, okej, där borta försiggår någonting. Jag förstod inte så där jättemycket utav det. Men jag förstod att det var liksom militär. Ja, men där jag bodde var en ganska liten stad. Vi kände inte av det så mycket, men det visst, nyheterna, det pågick hela tiden. Det var väl nog ingen som tänkte liksom att det skulle bli så stort som det blev. Att det skulle bli ett sånt inbördeskrig som det blev.
Mm.
Sen eskalerade det,
ja.
Tyvärr.
Var det någon tanke därifrån att ni skulle lämna tidigare, eller var det bara att det kommer inte komma
hit? Nej, det var aldrig någon tanke att det skulle komma dit. Det var ju bara liksom... Det var där borta på något sätt. Det fanns aldrig en tanke liksom att levde i en liten stad, vi och våra grannar och allt. Nej, det skulle aldrig hända liksom. Det fanns inte ens på kartan. Jag tror inte ens mina föräldrar visste om det, eller någon nära och kära liksom. Pappa var ju tokkommunist liksom. Så det var ju den kommuniststyret liksom efter Tito liksom. Det var ju många som var kommunister, så det här med religion var ju inte särskilt känd för mig alltså. Och det första gången jag fick erfara, det var nog i skolan, du vet, när folk bara prata om religion, att jag hade en annan religion. Jag var inte som alla andra, och jag bara, vadå inte som alla andra? Och första gången jag stötte nog på det här med kriget, för jag funderade också på det, när liksom, när fick jag liksom erfara att det var kriget som skulle drabba mig? Det var nog, du vet, när läraren tog liksom, pratade med min pappa, så att det kanske inte var så bra att jag kom till skolan, för att vi var extrem minoritet, vi var bara två muslimska barn. Att ni skulle kanske inte komma till skolan, det varit inte bra, vi varit retade. Jag förstod nog aldrig varför. Det var nog de första minnen av kriget.
Vad var det som gjorde att det eskalerade hos er?
Jag vet inte faktiskt helt. Det var... Kriget flyttade sig ner till Bosnien. Och där i Bosnien är tre olika nationaliteter. Ortodoxa, kristna och muslimer, ganska jämnt antal av alla liksom. Och då blev det väl så att det var lite inbördes och grannarna gick på varandra och man tog bort lag och regler och allt upp, och det var bara girigheten som tog över. Jag brukar säga att kriget var ren girighet. Och folk säger så här, men det skulle aldrig ske någon annanstans. Jag skulle nästan kunna slå vad, tog man bort lagar och regler och låter girigheten ta över, jag lovar att din granne skulle komma och knacka på och vilja kasta ut ur din lägenhet för att behålla den. Men det var ju så precis det var.
Alltså det är så svårt att ta in på ett sätt när man hör de här grejerna, för jag förstår exakt det du säger, jag kan verkligen tänka mig det. Det tycker jag man ser när man tittar historiskt och man tittar i andra länder hur det funkar när vissa lagar och vissa regler försvinner. Då blir det exakt det som du säger, då känner man den här rättfärdigheten att kunna göra någonting och att de här är sämre än oss och liksom, det är en annan, det är något annat.
Alltså det, jag har funderat många gånger det här liksom, hur det här kunde ske. Och skulle man ta bort lagar och regler även i Sverige idag, så skulle det vara så här, en kort stund skulle folk liksom hålla om varandra, för vi är grannar, vi mår bra ihop. Men sen skulle det vara så här, shit, hans Porsche kan vara min om jag hotar honom till livet liksom. En kommer göra det, två kommer göra det, sen kommer alla göra det. För det var så det blev hos oss i alla fall. För om jag ska berätta lite om min historia liksom, så är det så här att vi var ju som sagt väldigt, väldigt, väldigt få med muslims bakgrund i den stan. Pappa hade hotell, motell, vi hade det bra, vi hade det jättebra liksom. Så från att vi har det extremt bra till att liksom varenda natt till de kommer hem till oss, vi blir misshandlade och sådär här. För ena dagen ska någon komma, ja men då ska de skriva farsans bil, och nästa dag så ska någon komma och kräva dem på pengar på allt värde, och tredje dag så kommer nästa film att man ska skriva över huset och sådana här saker då. Så det är nog för mig var kriget jobbigast i början liksom, för det blev så extremt. Du vet, när man bara barrikaderar alla dörrar och de står och slår på nätterna och vill ta sig in, och mamma och faster står och skriker i fönstren liksom, hjälp bara och sådana saker. För det var nog de tyngsta grejerna för mig, som jag kommer ihåg som värst.
Hur många var ni, eller är ni i familjen?
Vi är fyra. Jag, mamma, pappa och syster. Men vi hade en faster som vi bodde hos, och även farmor och farfar. För det var ju så att man ville gärna vara med sina nära och kära liksom.
Just det.
Men det blev ju så. Det blev ju liksom att man drog ihop sig. Man bodde ihop för att huset var bara en borg. Och då hade man barrikaderat sig så ingen kom in. Liksom. Jag kommer ihåg att vi barrikaderade alla dörrar ner till. Och bodde bara på övervåningen. Liksom. Och det, och så på dagen var det ju ganska lugnt. Då var ju grannarna liksom. Och någon, grannarna pratade inte så mycket med en. Liksom, men då kunde man åtminstone liksom. Men på natten var det värst. När de skulle in oftast på liksom på fyllan och det var ju bara fritt fram.
Men vad hade hänt där? För då hade inte liksom kriget hade inte kommit in.
Nej, kriget kom ju aldrig egentligen dit.
Nej.
Det fanns ju egentligen ingen krig. Men i och med att krig var i landet och vi bodde i en stad där majoriteten hade en religion och vi hade en annan. Och det var ju i princip bara fritt fram. Det fanns ju ingen lag, fanns inga lagar och regler. Och någonstans i landet så krigade de två religioner mot varandra. Och här borta där vi var, det är svårt att förstå kanske, där vi var ju extremt minoritet. Bara kanske jag tror att i den stan fanns 50-tal muslimska familjer. Det är en liten stad på 20 000 invånare. Och då var det bara fritt fram. Det är helt enkelt fritt fram och ta det du vill ha. Och det kommer jag ihåg att det var. Jag kommer ihåg att jobbigaste minnet när de misshandlade farsan liksom, för han inte kunde gå eller prata och såna saker. Jag fick faktiskt dra ut en tand på farsan som hade brutit av under kriget, så fick jag dra ut den här typ 25 år senare.
Oj.
Visste vi inte ens att han hade en tand. Och sådana där saker, sådana saker var jobbiga liksom.
Men, och liksom de som gjorde det var bara att de var kristna då eller och tyckte att ni...
Ortodoxa var det, ortodoxa. Jag har ju mina... En av mina bästa vänner har också. Det är absolut inte så att jag har något mot religionen. Men det var så att man kunde skylla på religionen. Man kunde skylla på religionen för att roffa åt sig det man ville ha.
Och var det här vänner till er innan? Eller liksom var
ja,
det var
ja,
till och med
alltså,
så också.
Det var så att en av pappas anställda kom och misshandlade honom för att han var displockare på restaurangen. Granne som bodde 300 meter ifrån oss kom och misshandlade farsan första gången. Pappa hade tagit in för att han skulle jobba åt honom på hotellet. Så kom han och misshandlade farsan för att han visste att farsan var förmögen.
Och det gick inte att göra någonting? Ni kunde inte söka hjälp? Nej, eller
vem skulle söka hjälp hos? Fanns varken polis eller fanns ingen. Och även de som kanske ville hjälpa en kunde inte det. För det är ju så här, tar du bort polisen och några personer får sticka upp till makten, det är nästan som diktatur. Alla som vänder sig mot dem får det mot sig också. Så att... De kunde, det var ingen som kunde hjälpa oss. Nej. Jag kommer ihåg början när de kom och bankade på nätterna liksom, det var så här att faster och mamma liksom kunde stå i fönstret och bara skrika på hjälp liksom. Och i början så var det väl någon granne som kom och, men när de var bortschasade och sköt dem i luften och sådana saker, det var ingen som ville hjälpa, för det var ingen som ville riskera sitt eget liv liksom.
Nej.
Så att det var bara fel, det var vilda västern liksom på något sätt.
Hur länge pågick det här? 4-5 år?
4-5 år. Men det var ju många. Vi flydde ju därifrån efter 1,5-2 år över bergen. Hittade vi en kille som var någon form av fårherde och så flyttade han och hjälpte oss fly över bergen till en annan stad där vi skulle försöka komma ut, och det var inte bättre där, så vi flyttade till en tredje stad där vi skulle vara lite lugnare, för det var liksom kriget hade varit avtagit här och det mesta dels muslimer där och allt, och på det fastnade vi 2-3 år, då vart vi omringade istället. Och det vart en helt annan sak. Då vart det jobben med den här maten och allt, och även om det var ingen som jagade oss på det sättet, men då var vi omringade i 3 år då, utan el och vatten och sånt, då vart det en helt annan problem.
Jag vill bara fråga här om liksom bara grejen att påbörja en flykt. Nu var ju du väldigt ung, men liksom, vilka tankar får genom ditt huvud om du minns bara under hela den här processen med att så här, fan, det här händer, i hela din verklighet vänds sig upp och ner från att vara en trygg pojke i en bra familj och liksom bara vum.
Alltså jag kommer ihåg när det var så här, att det kan hända något, till att det exploderar bara på några veckor, du vet, när pappan bara hål i golvet för vi ska kunna komma upp till övervåning ifall de kommer tidigt på morgonen. Och jag kommer ihåg en händelse liksom, när det var 3 andra familjer nära oss och vi barrikaderade oss i deras källare, matkällare, som alla samlades där på nätterna. För det här var en fas på kanske ett halvår som det var som jobbigast. Vet. Man visste inte, kommer de ikväll, kommer de in, kommer de nästa morgon? Liksom. Så började jag säga, okej, ikväll samlas vi hos dig. Och nästa kväll kommer, för då hade de börjat bränna husen också. Liksom, och man vill inte brinna in heller.
Nej.
Så det var så här, ja, men då samlas vi där. Då kommer jag ihåg att då kom det ett gäng och vi var i den här matkällaren. Och jag hade en lilla syster som var väldigt febrig. Och jag kommer ihåg liksom när de var utanför. Och mamma håller för... Shit, sorry.
Ja, jag fattar.
Mamma håller för munnen på henne för att hon inte ska hosta så vi skulle veta att vi är där. Liksom, och sådana saker.
Mm.
Så det var... Det var ett minne som var så här, ett sätt sig fast extremt liksom. Min syster var 4 år yngre än mig, så hon var ju bara bebis liksom. Mm. Liksom, och bara en sån sak, jag kommer ihåg hur liksom, fan det blir så mycket känsla, sorry.
Nej, det, alltså jag förstår.
Det är bara en sån här sak, vet, alla är samlade, vet, och alla kollar på det här barnet liksom, som att bara håll för munnen på henne, vet. Och jag fattar min mor liksom, bara förstår du, jag har en lite barn på 2 år liksom, ska hålla munnen för att hon inte ska hosta liksom. Men det är faktiskt fara för alla andra liksom. Det är sådana saker som man inte tänker på så här.
Mm. Sorry. Ska jag hämta papper?
Nej, men det är lugnt. Det är lugnt. Shit.
Jag förstår att det river och du får själv liksom.
Nej, men det är ingen fara. Sagt. Det är bara att ibland så är det så här, man bara, man kan inte tro för det. Alltså, jag har ju tänkt på de här tankar många gånger, men ibland så bara det kommer över en.
Ja.
Det blir så bildligt.
Ja, jag förstår det. Det förstår jag.
Ja, men nu är vi här.
Ja,
så får man tänka ibland.
Det är ju så. Nej, men det är ju verkligen det. Och, lite som jag sa till dig innan vi började spela in, att anledningen till att jag tycker det är viktigt med det här samtalet är också för att det är så jävla lätt i vår jättetrygga verklighet som vi lever i att också bli påmind om det här. Det här, de här vittnesmålen och de här historierna som på något sätt, man får inte glömma dem.
Nej, jag brukar säga precis samma sak. Man ska inte glömma det som har hänt. Visst, vissa saker behöver man, men jag vill gärna berätta för mina barn också ibland. Jag vill, som jag sa till dig förra podden, jag vill förklara för mina barn hur tryggt och bra de har det. Man ska uppskatta hur bra man har det. För det kan tas ifrån en väldigt fort. Mm. Så att.
För att fråga, hur gick det flykten? Att liksom komma till de här nya ställena?
Jag var ju barn. Jag kommer inte ihåg så där. Det är en del som... Alltså jag kommer ihåg jättemycket. Men vi flydde från en stad till en annan. Där vi hade, min pappas bror bodde där liksom. Och där trodde vi liksom det var öppna gränser, vi skulle fly som alla andra liksom. Men pappa var nog så här, han ville nog aldrig fly, utan han ville nog, han trodde fortfarande på det här liksom, det löser sig, det är liksom bara de förordning på det hela, jag ska tillbaka, bygga upp hotellen, motellen, det ska bli liksom, jag vill inte lämna mitt liksom på något sätt. Och när vi insåg det, då kunde vi välja att fly till Tyskland eller någonting, jag har för mig. Men pappa bara, nej, men om vi flyr till det här, då var vi som utbytes, vad ska man säga, fångar på något sätt. Man bytte x antal personer mot varandra och hjälp med UNHCR.
Mm.
Jag kommer ihåg att vi åkte med sådana här lastbilar med UNHCR och så bytte man 100 pers mot 100 pers eller sådär, så var det. Och då sa pappa att, men då åker vi till ett ställe som heter Travnik. Och det är ju så här att där var det mestadels muslimer. Så tänkte jag, men vi reder ut det där, sen går vi tillbaka i vårat liksom. Och nej, då fastnade vi där istället i 3 år. Totalt omringade. Och det var ju nästa sak liksom. Jag kommer ihåg, det var då jag fick första gången erfara det här med att shit, fan, de skjuter på alla. För innan var det bara på något sätt mot min familj, mot oss. Men sen var det, vet, när vi varit utbytta med en krånglig skogsväg så här, som en lastbil körde mitt i natten. Då var det en kille som sprang med en mikrolampa liksom, typ 20 meter fram, blinka en gång till lastbilen, kunde lastbilen köra. Det var utan lampor. Det var så här, nej, men tänk inga lampor, för då har de någonting att skjuta på, du vet, mitt i natten. Och då var så här, skjuta på liksom. Och då började kriget på riktigt för min del, allt det här med granater och alltihop, och då var det jobbigt. Mm. På ett annat sätt, då var det så här, då satt ju alla i samma läge. Det var inte så här att någon skulle komma på nätet, så på ett sätt var det befrielse. Det är ingen som kommer jaga just mig. Men sen kommer allt det andra, mat, vatten. Mm. Allt det andra som man behöver för att överleva.
Det är väldigt intressant att du känner att det på ett sätt är en befrielse när det inte bara handlade om er.
Ja, men det är ju så här, då är det ingen som jagar oss bara. Alltså nej, bara min familj. För innan var det så här, pappa förmögen och vi vill ha det som är era. Det var ju nästan som ett rån på något sätt. Mm. Någon kommer hem till er och ska råna dig. Liksom, jag kommer ihåg sådana minnen när de sitter och håller min lilla syster som är 3 år och trycker en pistol mot huvudet för att pappa ska skriva över sina liksom ägodelar på dem. Mm. Och det är minnen som man inte blir av med. De kommer ju aldrig bli av med. Men, och då är det så här, då var de ute efter materiella saker och saker som vi hade. Men plötsligt så hamnar vi på ett ställe där vi är alla lika. Ingen av oss har någonting. Alla har flytt hit. Och då blir det på något sätt ett annat form av samarbete. Man är fri, men man är ändå inte fri. Då får man gömma sig i källare istället och akta sig för granater och sådär.
Uff, alltså och
det är en resa.
Jag måste bara fråga, hur mår din syster idag? För hon var ju väldigt mycket yngre. Liksom.
Är det... Hon mår bra. Hon bor i Norrköping.
Ja.
Gift och har 2 barn.
Hon kanske har glömt mer eftersom att åldern också.
Hon var nog ganska hon kommer nog mer ihåg av de här sakerna som kom efteråt. Mm. Av det här med granaterna och hungern och alltihop. Mm. Hon hade problem med njurar på grund av det och sådana här.
Mm.
Under när då och sådana här saker.
Mm. Ja. Fan, det känns typ så här tufft att gräva i de här.
Nej men det behöver frågorna
på ett sätt liksom, för jag ser dels hur du blir påverkad, det tar på mig också kan jag säga, jag är en känslomänniska. Mm. Jag blir typ tårögd av dig det ska du absolut inte be om ursäkt för. Det ska du inte be om ursäkt för. Jag pratar väldigt mycket i den här podden om att det är väldigt okej att gråta.
Ja.
Det är väldigt okej att släppa fram sina känslor, så jag har själv gråtit i den här podden. Så det är lugnt. Mm. Här är det en fri zon för alla känslor får komma fram.
Skönt.
Så det är helt okej.
Jag har nog faktiskt inte... Jag har gråtit några gånger när jag har pratat med... Men det är nog inte särskilt jättemånga som har vetat den här. Så inte mer än mina nära och kära så här, flickvänner, sambon, frun och så här saker. Som personer som kommit mig väldigt nära. Mm. Det är knappt... nära vänner har liksom... För oftast är det en sån här del som jag bara hoppat över. Det var krig... Det var jobbigt, men någonstans när du frågar om det så då kände jag liksom att jag är 37-38 år gammal. Kan vara dags att berätta också vad som hände på riktigt faktiskt, hur jag upplevde det. Mm.
Det är otroligt starkt att du gör det. Och jag tror även, eller jag tror inte, ni är ganska många som har suttit i den sitsen som du har varit i. Och jag tror att det här är också ett samtal som kommer hjälpa många som kanske inte riktigt klarar av att prata om det.
Det får vi hoppas.
Så jag tror ändå att det blir en hjälp också. Mm. Och återigen, jag tror det är viktigt att man blir påmind, för vi lever i en värld som just nu är jävligt snurrig, och det känns många gånger som du sa, att nej, men det händer inte här, och jag tror att det är nog, man ska inte gå runt och tro att det kommer hända här, men jag tror ändå att man ska vara medveten om att när grejer börjar spåra, då kan det gå jävligt snabbt.
Det kan gå fruktansvärt. Jag har upplevt att det kan gå fruktansvärt fort. Från som sagt till att man är toppen till man är i botten, och som sagt bokstavligen skriker efter hjälp.
Mm.
Det är på ett sätt, tror jag, idag när man har gått igenom alltihop, jag tror att hade dröjt längre, då hade man fått mer skador utav det liksom. Men jag menar, det här var ju bara som en 6 månader som var extremt jobbiga liksom. Men då var det så här, shit, ska vi fly, ska vi inte fly, vart ska vi ta vägen och sådana saker. Så att jag vet inte, allt har sina för- och nackdelar. Jag försöker verkligen i mitt liv se allting ur en fördel, vad det gjorde med mig, att jag fick växa upp lite snabbare. Jag brukar säga så, jag hade ingen barndom mellan 10 och 15. Jag hade verkligen mellan 8 och 15. Men det gjorde också att jag blev starkare i väldigt många saker. Växte upp lite tidigare och kanske förstod mig på saker lite tidigare. Så vet när grabbar i 15 års ålder, 16 i Sverige, bara, ah, men flickvänner är 20, det är så jäkla jobbigt liksom, och jag ska ta livet. Man bara, du smär. Nej, tro mig, det finns värre saker än flickvänner har gjort slut.
Ja, men, alltså, jag kan verkligen förstå det, för det är hur, hur enkelt ett problem än kan vara ibland, så är ju i den stunden det jobbigaste man har. Men samtidigt när man kommer från det som du har gjort, så tror jag många gånger att man, folk slänger med kommentarer som är,
ja,
det blir för mycket. Det är som ungefär när folk börjar jämföra, bara för att hålla det väldigt till så här, i nutid, ja, så är det ju vissa då som menar att, ah, men använda mask, det här är mer i USA nu då, men, ja, använda mask, det påminner om andra världskriget och judarna. Man bara, alltså, lugn, så här, dra in tid om
det är så fel jämförelse, fel paralleller, så det är bara nej, ja, don't even go there.
Nej.
Och när folk säger, jag har också haft det jobbigt, du vet, så här, jag brukar dra det här ofta till så här, flickvän har gjort slut, eller så, man bara, nej, du har inte haft det jobbigt, jag lovar, finns fler fiskar i sjön, det är ingen, ja, fara liksom, ja, ge det två dagar och en bra fylla så löser det sig,
ja. Men jag tänker nu när ni kom till det här nya stället, vad hände där? Vad var det som, för där blev ni ju liksom fast, ni kunde inte,
det blev
därifrån,
ju fast, och vi kan dra det ganska kort. Först gjorde man så här att, först fick vi bo i en gympasal, 600 personer i gympasal på madrasser, så bara, smack, som ett koncentrationsläge liksom. Och så fick vi smida kanske i en och en halv månad. Jag kommer ihåg, alltså, jag kommer ihåg ett minne som är så jäkla klockrent, för vi bodde precis under en korg som man hade hissat upp så här.
En basketkorg.
Så varenda, precis, en basketkorg. Varenda morgon jag tittade så såg ett nät som var orange-vit liksom. Varenda morgon. Men du vet, Då fick jag på något sätt vara lite barn igen. Det fanns ju andra barn, då fick man leka, då kände man sig lite fri liksom. Och då hade de inte börjat liksom det här med riktiga inbördeskriget, inte börjat med granaterna än och allt, utan det var ju bara liksom som en hållplats för oss. UN var där liksom, och det strömmade lite flyktingar mer in, och det var som ett flyktingläger. För jag vet att det fanns ett ställe som heter gymnasiet, som hade tagit ett stort gammalt gymnasium och var placerat i massa folk. Och så fanns det sporthallen, som det heter, den andra där vi var. Det var ett stor hall liksom, som tillhörde det här gymnasiet. Och det var verkligen 600 madrasser på golvet. Och så, vi hade, jag kommer ihåg att vi hade 3 madrasser, och vi var 4 i familjen. Men det var ingen som störde på nätterna liksom. Så det var ju en befrielse på något sätt. Sen kom de andra problemen när vi var omringade, att maten tog slut. Och då på något sätt hittade mamma och mamman och kusin, du vet, plötsligt drar man i trådar, och du vet, de här långa familjebanden plötsligt blir väldigt nära på något sätt. Så vi hittade någon kusin som hade något övergivet hus som man skulle ta hand om, som vi fick ta över och bo där en sväng och grejer. Och då bodde vi plötsligt i ett hus liksom, och startade på något sätt på nytt. Vi skulle också bara, men allt var ju en väntetid för att skiten skulle lägga sig, och skulle vi åka tillbaks. Men det blev ju 3 långa år, tror jag. Blev det där i alla fall. Och det är väl den delen jag kommer ihåg som bäst, som barndomminnen, vet. Och det är såna saker som man, vet, man leker med granatsplitter och kastar granatsplitter på varandra och skjuter, gör slangbäller och skjuter granatsplitter på varandra. Och så, det är såna saker som man kan inte förklara för folk idag liksom, bara så här, jag har ett litet skada här i pannan på knät med granatsplitter liksom. Vi sköter på varandra liksom. Det är så här, kasta bomber och skjuta med vapen var ju plötsligt bara det var bara roligt liksom. Soldater gick förbi liksom och bara, men kan inte jag få skjuta av några skott? Och bara, ja visst, varsågod. Man bara, ja. Jag förstår liksom hur sjukt det är.
Men det blev ju er verklighet också.
Men, men jag kände inte till något bättre liksom. Mm. Jag kommer ihåg liksom, när maten tar slut, då börjar man leta andra vägar liksom. Det finns ju ingen el, finns inget vatten, finns inget liksom, så du får ju åka hämta vatten varje dag. Du får skaffa liksom, hur uppfinningsrik människan blir. En sån här cykeldynamo, en sån här som man, det var ju det mest värdefulla du kunde få. Men förstår, då hade du med så här 2 stora hinkar med vatten, så gjorde man så här små propellrar som rann över, så fick man hela på typ så här, var 50 minuter, så kunde snurra på, så hade man lite lampa liksom plötsligt och så här. Ja, men så sjukt är verkligheten liksom, att. Och då fick man ju alltid täcka för fönster, kommer jag ihåg, på nätterna. För då hade de hade börjat... för är, lyser det någonstans, så har de ett mål att skjuta i mörker. Och då fick man alltid täcka för fönstren och så flytta ner till källaren. När granaterna började komma, då man skickade granaterna från bergen runt omkring, då fick man bosätta sig i källaren. Och då finns också några sådana minnen som är lite jobbiga liksom. Men ja.
Ja, för du nämnde någonting om att du var i en källare i var en månad, 30 dagar.
Ja, i 30-tal dagar tror jag, kommer jag ihåg att vi var i någon källare ganska länge med många personer och allt. För det är ju så att det funkar ju så, det blir som ett bunker liksom. Man, oftast är det ett gammalt hus som är sönder, som man har bombat sönder. Mm. Oftast finns det källare under och då finns det så många lager av huset så att granaterna kommer inte oftast inte igenom och då smäller de på ytan. Så kommer de inte åt källaren, så ofta bosätter man sig där under liksom ifall. Men det är också så här korta stunder. Men alltså, min pappa brukar berätta så här ett ganska sjukt minne. Du vet, man har ju lärt sig hur granater låter, hur bomber låter. Och du vet, låter man så här, då är det långt bort. Då var man så här, oh shit, vart landar det någonstans liksom. Mm. Och låter så ganska skärande, då bara lägga sig på backen och bara hoppas på det bästa liksom. Och jag kommer ihåg att farsan berättade att då hade det landat bara så här, 30-tal meter ifrån mig, hade bara lyft mig av stötvågen. Då hade farsan bara, shit, nu är det krig på riktigt liksom. Och då ville han verkligen få ut oss. Men det var ju, jag tyckte det var lite roligt, det var ju handelsmarknad plötsligt liksom. Jag hade ett ägg, det som var mest värdefullt, det var ju höna. En höna var det mest värdefulla som fanns. Den krävde inte så mycket mat och den gav dig ägg regelbundet. Det fanns ju inget som var lika värdefullt. Bil var ju fan ingen jävel som ville ha. Du har ingen bensin, du har ingen diesel, du har ingenting liksom. Bin var också en sån här jätte. Kommer ihåg att vi hittade en gammal fabrik med en gammal övergiven buss som de hade sån här bikuper i, som ingen hade hittat liksom förrän oss. Det var ju fest. Men förstår du vilken fest? Det är vår barn. Kom ihåg, jag hatar det bistick och är allergisk. Typ där. Så jag fick klä in mig i filtar och grejer bara för att vi skulle snå åt oss den här honungen. Liksom. Men det blir ju så. Och det är det mest värde. Förstår du? Barn och ingen godis. Och så plötsligt hittar man honung. Man bara, ja. Det var det bästa man kunde hitta. Liksom.
Det blir en annan typ av valuta. Jag kan tänka mig att pengar hade inget värde.
Nej, fan, fanns inga pengar. Mm. Fanns inga pengar. Liksom. Det är att jag kommer ihåg att typ ett halvt kilo ris, det var ju, du kunde köpa vad som helst för. 12 ägg, bara välj en bil någonstans, var som helst som står, det är bara ta den. Ingen som kan tugga metall alltså, men 12 ägg så kommer du överleva några dagar på liksom.
Vad var det mer som var valutan? Jag kan tänka mig, hur hittade ni maten? För det måste ju ha varit svårt.
Nej, men det blev ju som liksom att flytta tillbaka 300 år i tiden. Det var ju så här, okej, om vi gräver upp lite här, sätter lite potatis, lite morötter, sätter för kanske lite presenningar och såna här saker, så blir det lite värme så att man får liksom lite odla. Man fick plötsligt lära sig liksom, okej, matkällare, om man har lyckats få till lite potatis, om hur ska vi spara det så länge som möjligt. Sen kom det efter ett tag lite sådana här hjälpsändningar, du vet, när de skickar ner från
fallskärms
hjälpsändningar. Men det var ju också så här en valuta för de här som hittar dem liksom. Det var inte bara vi, utan det fanns ju någon form av ordning. Ja, men de här skulle hitta dem och så skulle de dela ut, men självklart så tog de mer åt sig själv än vad det blir. Det blir ju en sån sak naturligt. Alla är rädda om sitt eget liksom. Så man varit väldigt uppfinningsrik liksom. Jag kommer ihåg när vi flyttade till det här huset, hade vi en liten skogsdunge på kanske, jag vet inte, 60-tal, 100-tal träd. Efter första vintern fanns det inte en enda liksom, och då fanns det bara stubbar. Och typ så här, vintern nummer två, då fanns det inga stubbar kvar heller, för då var det plötsligt värde liksom i de här små stubbarna. Men det blir ju så plötsligt.
För det måste vara en grej också som jag tänker på, värme. Alltså det är, för jag vet ju inte exakt vad det är, men jag tänker att det kan bli ganska intensiva vintrar.
Ja, det blir ju inte, alltså det är OS 84, det blir, vi har väldigt mycket snö och det blir väldigt mycket liksom, och bara en sån här sak, du vet, vad jag kan uppskatta idag, snöröjning. Ni fattar inte vilken, folk bara, men det är slask, nej, man tar bort snön. När du får pulsa snön för att kliva ut ur huset och försöka fixa till någonting bara för att du ska överleva dagen, då är det jobbigt. Då är det jättejobbigt om man är liten och inte har så mycket ork.
Nej.
Vet du, jag kommer ihåg att jag har en dotter som är 12 år. Och du vet, och jag är lite så här, vad ska man säga, jag skulle helst vilja klä henne i bomull ibland för att inget ska hända henne. Men samtidigt så kan jag fundera så här, okej, jag var 11-12 när jag var ute och högg ner ett träd och drog ner ett träd hem för att vi skulle ha värme liksom. Mm. Och sådana där saker. Så jag fick en annan uppväxt, kan man säga.
Nu vet jag inte om det där ljudet går in, men de är här ute och håller på gräsröjning.
Det
här verkar det svisha förbi. Ett ord som fastnar är ett ord, en mening när du säger just det, att överleva dagen.
Ja, ja, absolut.
Det måste vara något som måste ha kommit in väldigt tidigt för er. Ja. Var det något ni pratade om? Att liksom, tog ni
Nej, men det var ju så här att jag kommer ihåg när jag blev medveten om det här med hunger. Du vet, när mamma gav mig och syster så här lite mat på kvällen. Och jag vet att mamma och pappa är...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det är någonting liksom. Det är också en sån här jobbig känsla som man bara, shit liksom. Man vet att alla blev smalare och samtidigt det här förståelse för, alltså livet hade ju allt mindre värde på något sätt. För alltså i snitt kunde det komma kanske 100 granater per dag. Mm. Jag tror att jag läste efteråt att en hade tagit med sig 170 liv. För den hade hamnat på någon form av marknad. Mm. Hade fått veta att det var en marknad. Så man fick ju så här flytta marknaden då och då. Liksom, att nu fick de veta om att det är marknaden här. Då började de granatera det området. Man flyttar till ett annat område.
Men det är väl också rent bara civila som de går på där i de här marknaderna, eller?
Ja, det är rena civila. Det fanns ju inga militära där. Det var ju så här, det var en stad mitt i. Omringad av två jättestora berg. Mm. Som det var ju som en skåra. Och i stan fanns det inget annat än civila. Militären var ju högt upp i bergen och försökte försvara för de skulle inte inta stan från fyra olika håll. Och i och med att i Bosnien är landskapet väldigt höga berg och låga dalar och allt. De kunde ju kasta sten uppe från bergen och hade landat, kändes det som. Mm. För det var ju verkligen bara skicka rakt ner. Mm. Så det var ju bara civila. Det var ju bara civila som det drabbade när de skickade, när de granaterade liksom dem.
Var det just för att det var civila muslimer som var där, eller?
Ja. Jag tror att det var så. För att det fanns ju inga militära mål. Det finns ju inget, alltså du skickar inte 1000 bomber på, alltså på misstag. Mm. Så det fanns väl inget annat liksom än, och det var ju därför det så här, ena gången, men det, jag har så svårt att förstå mig på det här kriget många gånger, för att precis som du säger, så här sak, det var bara civila, och när jag tänker efter, ja, det var fan bara civila.
För i vanliga fall är det ju något form av mål.
Att man ska slå ut någonting. Nej, det fanns ju absolut ingenting att slå ut. Det fanns ingenting att slå ut. Det var ju liksom bara civila. Så var det liksom, för det var ju inte så att vi hade någon armé. Det var ju civila som hade x antal vapen som stod och försvarade där uppe. Det fanns ju inget annat.
Hur var det med vatten? Det är något jag tänkt lite på. På vintern är det ju uppenbart, men liksom på sommaren, hur, för ni kan ju inte haft, du säger ingen el då, antar.
Nej, då jag kommer ihåg att vatten skulle man hämta. Vi har ju som tur en hel del floder nere i Bosnien. Mm. Så det var lite det här med koka vatten. Men koka vatten kan man inte göra heller, och dricka kokt vatten så det är jättebra heller. Mm. Så man fick ju verkligen leta, så okej, här är rent vatten. Jag kommer ihåg att jag var tvungen kanske gå 3 kilometer för att hämta vatten. Och då tyckte jag bara, shit. Och då fick jag ju liksom så här, shit, ska jag hämta vatten? Men idag förstår jag liksom att det fanns ju inget annat. Farsan skulle leta efter något annat och morsan liksom skulle göra sitt. Och. Mm. Sen samtidigt så var det bra, många bra stunder också, du vet. Jag upplevde det så bra så liksom så att man försökte fira saker. Jag kommer ihåg att mamma försökte alltid fira liksom, och ge oss någon form av glädje, du vet. Så här. Jag sa att det var typ någon nyårsafton eller en stor helg och då var det så här, då fick vi, morsan gjorde typ något så här, lite ris och en konserv hade vi fått tag på liksom, det var ju fest. Så att många sådana minnen dröjer sig kvar. Jag kan förstå att tycka att vissa sån mat idag, konservmat är så här, nästan så här. Kom ihåg för någon vecka sedan så hade jag köpt en konserv på jobbet, så här, corned beef. Det var så här, en miljon tankar kom och så här. Men samtidigt jag var så lycklig att jag kunde, även om det stod oxfilé liksom i matsalen, så bara, nej, min corned beef. Det var så här, sådana saker. Så det var en jobbig stund liksom. Jag kommer ihåg mycket sådana här. Man täckte för ibland, så hade man inte de här vattnet till de här dynorna och så man fixade, så hade man lite eld i spisen liksom, så det var ju det. Så körde jag så här, om jag kunde äta det här, om jag kunde äta det där, för då fanns ju ingen mat. Mycket tankar så här. Jag kommer ihåg, oj, jag skulle äta det här med det här. Så somnade man så. Och det kommer jag ihåg, mamma har berättat att hon var så ledsen när vi satt och lekte den leken, för vi hade aldrig det. Hon tyckte att det var skitjobbigt, men det fick oss att tänka på annat och vi somnade till slut.
Vad gjorde ni för att sprida glädje bland er? Du nämnde, du hintade lite om det här, men vad gjorde ni mer?
Jag vet inte, varenda, alltså glädjen kom så här, våren, det är så här, börjar äpplen växa, så här, shit, snart är det äpplen, snart är det körsbär, våren kommer tidigt ner i Bosnien. Mm. Snart kommer körsbär, så plötsligt kunde man käka sig mätt på körsbär och grejer. Och så där. Det var så, men det är så sjukt att sådana saker sprider glädje. Mm. Oj shit, jag har lyckats dra hem ett träd som är så långt, då kommer vi ha värme en stund till liksom. Nu har de inte skjutit på oss på 10 dagar, 15 dagar liksom. Mm. Och så börjar man utforska. Okej, där finns det en by som är ganska nära upp till bergen. Om vi åker dit, där kanske finns det någon form av vad heter det här? Vete och korn och så här. För det är by. Shit, om man tar sig upp dit kanske man kan få med sig något ätbart hem. För det var ju också så här en, men det är så pass nära, då kunde de skjuta, prickskyttar skjuta på oss. Så var det så där, ska man. Kom ihåg att jag fick det aldrig av morsan liksom. De lite tuffare grabbarna fick ju åka, så jag hakade på någon gång liksom. Fick med mig hem någon yxa, du vet. Så det var ju coolt. En nyxa och fick med mig lite sån, någon käk eller någonting. Det var bara hur coolt som helst liksom.
Nu måste jag fråga en jobbig fråga och du får själv välja om du vill svara på den eller inte. Men det är för att du är inne på prickskyttarna här. Då. Mm. Och då undrar jag om det var någon i din närhet som försvann. För jag...
Det här med... Jag berättar för många så här. Man tappar respekten för livet. Det var det som jag tyckte var det jobbigaste. För precis när kriget kom, man fick ju en ganska många bekanta, även om man kom till det nya stället liksom. Och så plötsligt så var jag så här, nej men han dog igår liksom, och den dog för några dagar sedan, och så prickskytten tog den där. Granaterna tog den. Och så på något sätt, jag brukar säga att tårarna var slut efter några månader. Det var så här att då, efter 3 månader så var jag så här, ja, mamma lever, pappa lever, syrran lever, okej. Okay. Så till en början var det jättejobbigt. Men som jag brukar säga, tårarna tog slut efter ett tag. Man vart avtrubbad. Och det var det som gjorde också. Så när man väl kom hit så var jag så här, fan, ni har det så bra. För då var jag verkligen, ni har det så bra. Ni behöver inte bry om prickskyttar, ni behöver inte bry om att liksom livet eller någonting. Utan ni har det bra. Mm. Men visst, det försvann... Ingen menar att jag nämner de här.
Nej,
liksom, men,
nej.
Men visst, barn, alltså inte barn, unga pojkar. Och så jag kommer ihåg att vi hade en granne, vi bodde precis bredvid. För att det var som ett parhus kan man säga. Så vi hade en del av parhuset och de hade den andra. De hade han var ju 5 år äldre än mig, så han fick ju liksom hjälpa till på fronten då och allt upp. Och då kommer vi ihåg att han har fått örat avskjuten. Blev träffad i ena axeln liksom. Och det var första gången jag, när han kom ut, jag bara shit, han var lindad och allt, och det var inte så att det fanns linder, utan det var så här lakan som man liksom la om sår och grejer så här. Och sen kom jag ihåg att han åkte iväg och han hade precis mådde lite bättre liksom. Så blev han skjuten en vecka igen, och då var det plötsligt, då var det från något, någon från mitt hushåll liksom. Det kommer jag ihåg, det var kämpigt.
Ah, ja, shit. Det blir, jag får väldigt mycket den här känslan om, vad ska man säga, som du säger, det man, till och med jag här börjar helt plötsligt uppskatta livet på ett helt annat sätt när man hör din historia och din berättelse. Jag undrar lite, hur blev det när allting började lugna sig strax innan liksom, som det tog slut, om man säger så? Vad var det som började man förstå redan att det här är på väg att ta slut, eller var det bara från ena dagen till den andra att oj, det är över?
Nej, det var nog inte så, utan jag vet att jag kommer ihåg att UN-bilarna började komma lite oftare.
Mm.
För det var ju så här, ibland tog man skydd av UN-bilarna för att de fick man inte skjuta på samma sätt. Det var ju holländare, kommer jag ihåg, och det fanns någon svensk, och då kom de lite oftare, så kommer jag ihåg som barn, då kanske de så här godis åt oss. Första gången jag såg en apelsin på 5 år på riktigt.
Mm.
Mamma berättade så många gånger den händelse att jag hade kommit hem och springade med så här 3 klyftor av apelsin liksom, bara så här, och mamma bara sa, men dela med dig till syrran liksom. Och då på något sätt, den jobbigaste minnet jag har från kriget faktiskt, det var ju så här att precis kriget höll på att ta slut, då hade vi en grannflicka som, de här UN-bilarna liksom, när de kom, det var så här, de var soldater från olika länder, och det är 50 barn som springer och skriker liksom. Vi hade lärt oss liksom candy liksom, så, eller vad som helst. Då kommer jag ihåg att han kastar ut en hel del, en påse med godis, ett barn bara, som de sliter upp ett, och det hamnar en bit under ett hjul liksom, och en liten flicka bara springer in och bara tar det, och så blir hon överkörd liksom. Det minnet kommer jag aldrig, och då var det så här, fuck. Och då, jag vet att då pratade vi hemma, och pappa bara, nu räcker det, nu skiter det här. Det var liksom, tankarna stannar kvar och var borta liksom, så bara, nu flyr vi liksom. Jag tror att det där, då hade det öppnats upp lite grann, och då hade vi lite släkt i, för man kunde skicka pengar på något konstigt sätt från utomlands, så att de kunde komma fram till oss via, på något sätt, via någon organisation, om det var UNHCR eller någonting.
Mm.
Jag vet att vi hade fått lite pengar av någon, hur de hade kommit fram till oss, och då sa pappa så här, vi kan inte köpa någonting för dem nu, utan vi betalar en sån snubbe som fick ta oss över gränsen på något sätt. Då smugglade över oss, och jag kommer ihåg, det tog kanske 5-6 dagar genom skog, vart det var. Jag kommer inte ihåg så särskilt mycket vart det låg liksom geografiskt. Jag vet att vi fick fly 4-5 dagar. Och så på något sätt lyckades vi fly över till Kroatien, och från Kroatien upp till Zagreb. Det var det lugnt. Jag kommer ihåg att vi landade på ett sånt där flyktingcenter. Och då blev vi fast där kanske i 1 år. I Kroatien, innan vi kom i kontakt med mammas sida av familjen då. Som bodde i Flen. Hon hade en syster och 2 bröder som bodde i Flen. De hade flytt tidigare, innan kriget liksom. Så att vi packade ihop oss, och så hade ju systern problem med, som sagt, njurarna, så vi behövde faktiskt komma där, hon behövde opereras. Och då var det Sverige. Och så kom jag ihåg att vi kom hit 11 april. Det var 4 årstider vi på 2 timmar nere i Ystad, jag bara hamnat liksom. Regn och blås och sol och alltihop, men det var en sån fruktansvärd befrielse. Då började livet på nytt.
Ja.
På något sätt.
Jag kommer till den frågan, hur livet började, men jag undrar först, vad åt du? Nu när du hade möjligheten att inte bara fantisera, utan nu kunde du ju göra det, och kanske mamma och pappa kunde ge er det här som ni inte hade fått. Och hur var den första måltiden?
jag tror att det var efter att vi flyttade därifrån, då kom vi till Kroatien, då fick vi tag på mat, då fick vi mat på de här flyktingcentren liksom. Mm. Och det var verkligen, förstå en person som inte käkat mat på 3-4 år, då åt man allt. Mm. Allt, det var så här, shit, kommer du ihåg hur det här smakar? Vad smakar på det här? Alltså, det blev bara så på något sätt. Mycket sådana saker liksom. Och det vart vad åt jag? Jag försöker minnas så här saker, men jag kommer ihåg att sådana saker som ost och ostmack och bröd och mjölk, du vet, sådana här saker, för det hade man värderat så högt liksom nere under kriget. Bröd, du vet, bara bröd och mjölk och ägg. Och plötsligt är det så att jag inte åt, utan det som jag hade saknat, som jag värderade så mycket, som bröd och mjölk och ägg, alltså det ville jag bara roffa åt mig, så här. Inte ett ägg, jag ville käka 10 ägg, 15, 20, bara ge mig limpa bröd och mjölk liksom, bara så jag kunde. Det var inte så att jag tänkte, jag visste inte liksom vad kött var. Det var så exklusivt då med kött liksom, från allt det. Plötsligt var man nere så här, ja, bröd, mjölk, ägg. Jag vill ha det, jag vill bara ha det hur mycket som helst. Och även idag kan jag äta det i hur mycket som helst. Men på riktigt, det är för mig en trygghet att äta. Som jag sa till om konserven häromdagen. För mig är en trygghet att äta en konserv. Corned beef liksom. Det är så här, åh, shit. Jag är fri, jag har hur mycket mat som helst.
Och idag är du ju fri.
Ja, idag är jag fri.
Hur var känslan första natten att sova i Sverige och sen vakna upp? Eller kanske redan i Sarajevo att det är tyst.
Ja.
Hur kändes det?
Det tog ett tag faktiskt. Men jag kommer ihåg, vi kom hit och vi fick ju redan någon form av flyktingstatus där nere. Så det var inte så här, för vi fick ju någon form av uppehållstillstånd innan vi kom. Sen om vi var kvotflyktingar eller någonting. Men, eller om det hade med systers sjukdom att göra. Men vi fick liksom komma till Sverige legalt. Vi var inte flyktingar i Sverige. För man hade någon form av primär uppehållstillstånd i kanske 2 år eller någonting. Om det var på grund av sjukdomen eller någonting. Och bara komma, och så hade vi någon så här handläggare som kom och mötte oss. Och så bara, ja, då har vi 2 lägenheter att titta på. 2 lägenheter. Bara komma till ett land och så bara, här har du en lägenhet att bo i. Liksom bara så här, och man bara så här, shit, liksom, jag förstår. Liksom. Då hade vi träffat på släkten, familjen, du vet. Och bara plötsligt återförenades och bara, det var too much. Och det var ju som tur är liksom, att för då kunde man släppa det andra så jäkla fort också. Då fick man komma ganska snabbt in i det här med vänner, familj, bara återhämta sig och bara börja gå skolan. Och farsan har ju alltid varit en som driver på oss, skola, ni ska utbilda er, ni ska vara duktiga. Mm. Så att det var, jag kommer ihåg även idag var vi på Salstagatan 4A heter det. Jag kommer upp på en stor lägenhet och bara, vi kunde sova, du vet, och bara så här, vi behöver inte dra för, du vet, så här, för att det ska komma bomber, utan man kunde låta solen liksom lysa på morgonen och så där saker, helt sinnes. Mm. Det är en speciell känsla.
Ja, jag kan verkligen tänka mig att det var en speciell känsla. Jag undrar lite här, apropå känslor, liksom, fick ni hjälp med att bearbeta det här?
Nej, jag kommer nog inte ihåg att, jag tror varken jag, mamma, pappa eller syster har fått någon hjälp att bearbeta det på något sätt. Men mer än att vi hade folk som hade genomlevt samma sak. Man sökte sig till liknande, men samtidigt så vi kom, den stora flyktingvågen från Bosnien kom 92. Vi kom 5 år senare. Så att de alla här hade liksom, de fick inte erfara kriget på samma sätt som vi fick erfara den. Men så här i efterhand så förstår jag att de var lite mer måna om oss. De hade hittat rätt i Sverige. De hade lägenheter och fick ju bo här och hade jobb och till en viss del och alltihop. Så som tur är tror jag i det hela att man hamnade, man gjorde, man fick hjälp av sina nära, så vi hade ändå lite släkt och vänner. Och sen i Flen bodde en hel del folk från Bosnien som hade flytt. Så att man kom in i den gemenskapen på något sätt och bara befria sig, bara jag kan släppa det. Och jag hade nog inte det här med bearbetning, hade jag nog inte funderat förrän jag var kanske 30 års åldern, 30, 30-35 liksom, när jag, första gången jag kom i kontakt med en mental coach i fightingen. Mm. PO, och då började jag klicka saker, shit, jag kanske behöver liksom fundera på det här. Men jag har tagit det på mitt sätt och försökt bearbeta på det sättet jag kan, och ja, vissa saker har man tryckt undan och vissa saker, jag sitter inte så här varje dag precis och pratar.
Nej, men det kan jag tänka mig, för det river, och jag kan tänka mig att det blir rätt jobbigt också resten av dagen, och kanske imorgon och övermorgon. Så
ja, det blir nog en
hel del.
Ja, men så är det bara. Det är, man behöver ta upp sådana här saker också.
För jag tänkte, jag vet inte hur populärt begreppet liksom posttraumatisk stress var kanske precis, då, ja. Men jag tänkte det är definitivt något som ni alla har fått efter att ha genomgått det här, så är det ju där man landar. Liksom. Hur är det? Jag brukar ofta fråga om drömmar i den här podden. Hur är det med drömmar? Kommer du tillbaka? Liksom landar du där ofta?
Många gånger. De här sakerna jag har tagit upp, som jag har sagt att de varit som jobbiga så tyngst. Kom flickan där som blev påkörd, en dröm som återkommer när jag har haft det riktigt jobbigt. När jag har haft det. Och mamma och fasta som skriker liksom i fönstren och ber om hjälp. Det är en dröm som återkommer ganska ofta, för att jag kommer ihåg när jag separerade. Då var ganska ont. Då kom mycket sådana drömmar. Den klassiska, jag kommer ihåg en dröm att man alltid faller, och så faller jag alltid där. Och kommer ihåg på en, jag faller på en trapp, och mamma och fasta ju ropar på hjälp, och de ropar och ropar och ropar, och ingen kommer. De återkommer ganska ofta. När man har lite jobb. När jag kört några, jag har jobbat mycket som ordningsvakt förut och sådana här saker. Jag berättade förut att jag håller på jobba några nätter, men det funkar inte för mig. För då blir det konstiga drömmar och mycket sådana här som det bara hela dagen sabbas.
Det kan jag faktiskt tänka mig. När du väl säger det så kan jag förstå det, för man blir väldigt, allt vrids upp och ner i huvudet. När man
Men det är så här, för mig är det så här, jag drömmer, för mig blir det väldigt verkligt för att jag upplevt det. Mm. Och plötsligt så vaknar man, så ska man, nej men jag ska lägga in box här borta, så ska jag kliva ut och ska gå till jobbet, eller jag ska leka med mina barn. Och de märker på en. Barn ser mer än vad man anar liksom. Och då blir det så här, vänta, jag behöver ta mig en promenad. Jag behöver gå upp till gymmet, slå mig lite på säcken, och sen kan jag liksom börja dem på ett annat sätt. Så jag har lärt mig hantera. Många gånger är det faktiskt att jag är väldigt tacksam till mig, för då kan jag gå upp, banka skiten ur säcken och så bara, så lämnar jag det där. Och fysisk aktivitet har hjälpt mig många gånger. Och jag tror att hade inte jag hittat en mat, så tror jag att det hade gått mycket, mycket jobbigare med det här med att jobba igenom min PTSD och allt.
Det var min följdfråga. Nu gav du faktiskt svar på allting själv här. Nej, det är helt rätt att du glider in på grejerna själv. Nej, jag ville verkligen fråga i relationen med fighting, om du hade fått bearbeta det. Men skönt att höra.
Det har jag alltid backat många gånger till. Så fort det är lite tufft, ja, men på med handskarna, i med tandskyddet och bara pang, 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 pang. Och så har jag hamnat där. Sen älskar jag MMA, så jag har alltid sagt så här, ja, men gör saker som gör dig lycklig. Och det var därför jag, om vi går tillbaka till det här, när jag valde liksom att gå från en rätt bra, välbetald tandvårdare till en mindre bra betald MMA-fighter. Det gör mig lycklig. Och jag vill aldrig fundera liksom när jag är 50, shit, jag kunde vara lycklig då. Nej, jag är skitlycklig nu. Det är bra utav det jag gör just nu, så att
jag kan tänka mig att sånt där, lycka värderas mycket mer när man har gått igenom det du har gjort.
På ett helt annat sätt. På ett helt annat sätt liksom. Och det är så många saker som jag pratade med det här senast om, det här med att jag sa aldrig jag ska bespara, aldrig ska bespara skor, en full kylskåp och sådana saker. Och det har jag gått och grubblat på. Så här, fan, nya skor gör mig lycklig på riktigt. Alltså, det gör det. Skor gör mig lycklig, en full kylskåp gör mig lycklig. En skön säng, extremt lycklig.
Var du barfota ofta när du var liten?
Ja.
Du förklarar.
Det är, jag hatar att vara barfota. Jag har till och med även svårt idag liksom att ha lite hopp från med flipflops. Så att jag hatar att vara barfota. Jag har en känsla folk driver med mig. Men jag gillar känslan av att ha strumpor på mig. Mm. Och de ska sitta helst tajt. Och helst absolut inte hänga på något sätt. De ska sitta tajt. Jag vill känna saker. Att jag har saker på fötterna. Och det är en jättesjuk känsla. Men jag vill känna att jag har strumpor på mig. att jag vill känna att de sitter runt foten. Jag vill känna en känsla av en sko. Hur konstig man den är liksom.
Det är trygghet.
Det är en trygghet. Det är en,
den, fötter är skyddade.
Ja, på något sätt så har det blivit en trygghet. Så det är en hel del. Nu är jag för kärlek för happy socks. Så jäkla massa happy socks hemma, massa skor. Jag har nog mer skor än de flesta tjejer jag har någonsin träffat i mitt liv.
Frös de fötterna mycket?
Ja. Jag kommer ihåg. Ihåliga skor, jag kommer ihåg. Alltså det är sjukt, jag kommer ihåg från även skor jag fick en gång. Det man är så här, fötterna växer som i den tiden jag var 12, 13, 14. Så det var inte säkert att man hade. Det som passar idag kanske det passar om 2 månader. Liksom. Jag kommer ihåg att jag fick en gång. Vi hamnade på ett ställe, typ en så här bytesmarknad. Och kommer ihåg att farsan, typ, jag fick ett par typ någon form av Adidas skor med typ så här 5 storlekar för stora. Men jag var så lycklig. Jag var så lycklig. Jag bara, shit. De här kan jag ha länge. Jag kan ha dem säkert hur länge som helst. De kommer inte... Jag kommer inte vara tvungen, jag kan inte ha på dem liksom och sådana här saker. Det är sådana sjuka saker liksom, så att man bara man blir lycklig av ett par för stora skor liksom.
Men ja. Återigen så sätter det allting i perspektiv med den här överkonsumtionen som vi har idag istället. Mm. Att vi är så missnöjda och så fort vi får en grej så är vi ändå inte glada och så ska man ha nästa sak. Det här hos dig så blir ju istället då att det är tomrummet av att ha ingenting, så när du fick då ett par femnummer förstorda dojer så visste du, wow, de här kommer jag ändå kunna ha.
Ja, det här är ju, jag kommer inte frysa om fötterna, jag kommer inte liksom ha för små skor, jag kan använda de här till saker. Jag kommer ihåg att en hel vinter så hade jag på mig ett par pjäxor. Prova att gå runt i pjäxor. Men det var varmt och jag kunde ha på mig dem och jag kunde gå i dem. Jag lärde mig gå runt i pjäxor som att det var inget annat. Inte för att jag kunde åka skidor, men jag hade pjäxor.
Så idag äger du 10 pjäxor också?
Nej, 2 par. Lärde mig åka skidor för första gången typ i Sverige, men då hade jag inga skidor, jag hade pjäxor. Mm. Och då fick man ju, jag kommer ihåg, alltså det är så uppfinningsrikedom. Fotbollsskor var ju skitbra.
På grund av?
För att du kunde ta bort dobbarna och det var hårda sulor.
Just det.
Och skinn. Och då kunde man liksom ha det länge. Kom och farsans, vet, när vi kom till Sverige, farsan sa såhär, shit, om man kan köpa bra fotbollsskor så kan vi... Jag bara, pappa, nej. Nej, vi är inte där. Liksom. Vi är inte där. Man kan ha skor som har mjukare sula. Mm. Så han bara, farsan, nej men... Och farsan har förtroende såhär, kommer ihåg till början när han bara såhär, har du sett såhär, finns såhär grusskor? Såhär små dobbar. Då behöver man inte skapa dobbarna på. De är hållbara. Jag bara, nej. Nej, nej. Men det var ju våran trygghet. Bra skinnskor, du vet. Shit, det är ju värd mer än vad som.
Är det någonting mer sånt där som du har... Lite som där med dobbarna nu. Fanns det någonting mer?
Mm.
Jag tänker på när ni väl kom hit. Alltså det här tänket. Oh. Oh, wow, liksom, jag kanske tar 2 glas vatten istället för att nu har vi vatten.
Ja,
alltså.
Ja men du vet, bara så här, kasta mat. Ja. Jag har jättesvårt idag att kasta mat. Jag har... Du vet, det gör ont i mig att kasta mat. Det gör verkligen. Det är så här... Ibland har man, alltså jag har så mycket saker i kylskåpet så saker blir gamla. Men det gör ont i medvetna. Shit, det här liksom. Och så kan bli störd av folk. Så, men mjölken gick ut igår. Ja, igår. Och det tror jag att mjölken vet när den gick ut. Nej, men öppna, lukta och smaka liksom. Och det är sådana där saker. Så, vi har sån överkonsumtion. Så, det är så här, man går in på ICA och så här. Så ett rött pris liksom på... En köttbit, så här, nej men den går ut om 3 dagar liksom. Tror man den kan vara där en månad till alltså. Så här, frysa. Det har ju gjort att jag fyller frysen när jag har möjlighet. Så här, oh shit, rea på köttfärs. Vadå, inte för att det är gammalt, men så här, den kommer gå ut om 3 dagar. Ja, men köttfärsen fattar inte att den blir nedfryst och blir upptinad om 2 månader liksom. Och, så alla sådana, så jag har blivit värsta så här. På något sätt älskar jag så här bra deals på något sätt. Så, jag, på något sätt. På allt. Röda, jag har blivit som torsk på röda priser. Ja, men det är för att jag vill ha saker. Jag vill inte kasta saker i onödan. Och så här, så att, visst, det har ju satt sina spår. Det har satt jättedjupa spår i många saker. Men samtidigt har det format mig. Så att, jag vill inte säga att när du har blivit snål. Men jag vill inte betala mer för saker än vad jag... Ja, men jag måste liksom. Och man kan använda saker på ett helt annat sätt. Man har en annan uppfinningsrikedom. Ja. Som mina barn säger så här, pappa löser det där på något sätt. Ja, pappa löser det på något sätt. Man får tänka utanför boxen bara.
Mm. Ja, då har du fått göra det väldigt
mycket. Ja, väldigt mycket. Och det var helt underbart. Och det är den som är den positiva grejen med det hela. Som jag försöker se allting positivt. Jag har fått lära mig många saker. Det löser sig ändå.
Mm.
Det är inte, världen går inte under för, på grund av att jag bunkade på däcket eller att jag fick en gul skön lapp i morse på bilen att jag parkerat fel. Och så, ja visst, det är jobbigt säkert, onödiga pengar, men världen går inte under, jag lovar.
Mm.
Som jag brukar säga, så här, vad är det värsta som kan hända? Då blir folk så här förbannade, men vad då? Men vad är det värsta som kan hända på riktigt? Mm. Det är inte så att det kommer hända dig eller din familj någonting, nej. Materiella saker. Så på det sättet har det blivit. Jag kommer ihåg att folk brukar driva med mig. Du brukar säga att det är bara att lyfta på fingret och gå efter vinden. Ja, det löser sig. Man kan inte. Jag brukar säga att det vi tänker på, alla scenarion vi har i huvudet, det är 2% av dem. Jag läste någonstans att det är 2% av scenarion som blir verkliga. Vilket innebär att vi tänker 98% helt onödiga scenarion. Fan, lägg ner det. Det behövs inte.
Jag kan verkligen tänka mig det. Jag har hört mycket om hur folk anser att vissa saker är, och speciellt vår del av världen och alla problem. Och, men det är nog som du säger, det är de värsta scenarierna. De händer. Det finns grejer som händer.
Ja, det är absolut. Det händer. Och jag vill inte liksom trycka ner att visst, folk har det jobbigt. Jag vill inte att det ska framstå som att jag är så här nonchalant. Visst, allas problem är jobbiga i det läget de är just då. Mm. Och när många saker känns helt hjälplösa och omöjliga, det är absolut, jag vill inte trycka undan någon annans problem, men många gånger så det finns värre saker i livet som kan hända liksom.
Du sätter i alla fall livet i perspektiv med det du har berättat här, och jag tror att många som har lyssnat nu hela vägen kommer också kanske att tänka till.
Om de orkat.
Ja, jo, men det tror jag nog garanterat att de har gjort. Jag tror att det är, man får ett annat perspektiv. Jag tror att de här, man kommer lära sig att särskilja på skitproblem och riktiga problem.
Mm. Vi var inne på det när jag pratade om, kom in på ett annat ämne, förlåt, Filippinerna.
Ja, just det.
Men det var en grej som väckte mig också. Så här, du vet, jag åkte till Filippinerna några gånger med tandläkare utan gränser. Och då har jag ändå bott i Sverige så pass länge och har en trygg familj och trygga vänner och allting är liksom bra ekonomiskt och alltihop liksom. Och så kommer man till ett land liksom där man får se det igen, hur skört det är, hur, vad riktiga problem är. Som jag sa till dig, när man frågar min dotter vad är det största problemet, jag har flut på batteriet på paddan. Det är bra. Vet, jag kom ner till Filippina, folk frågar mig så här: are you here to buy a child? Bara lyssna på den meningen liksom, så här. Det är liksom, folk säljer barn. Barn har det inte liksom. Vi har det bra. Vi har det extremt bra i Sverige.
Jag har en sista fråga här bara.
Kör.
Med de krigen som pågår nu, vad händer i dig när du ser det på TV?
Jag pratade med Guran precis om det här för den här dagen sedan. Jag blir tjurig på mig själv ibland faktiskt, på riktigt. Det rör väldigt mycket upp i mig. Men samtidigt, det har ju varit det här med Palestina och de här krigen som finns runt i världen och alltihop. På ena sidan så är det så här, jag kan kolla på det en kort sväng, sen river upp alldeles för mycket minnen vad som egentligen har hänt och vad som händer nere, och vet hur jobbigt det är, för jag har faktiskt upplevt exakt samma sak, på att folk blir mördade mitt på gatan och alltihop. Och då blir jag besviken på mig själv att jag bara stänger av det. Men det är lite för att skydda mig själv, för att inte riva upp allt det här. För båda, bara jag känner mig, för att jag känner mig hjälplös. Jag känner att jag kan inte hjälpa de här människorna. Jag vet hur jobbigt de har det, och det är att bara stänga av det och byta kanal. På ett sätt känns det jättebefriande. Men på ett sätt så är det så här, fan, jag har också sett att i precis samma läge som de har, och det fanns någon någonstans som bytte kanal bara och inte brydde sig. Och då blir man lite tjurig på sig själv. Liksom, fan, varför kan jag blunda för det här? Men ja, jag vet inte. Så någonstans försöker jag. Jag gör det jag kan på min front. Och jag vet inte om jag skulle kanske kunna hjälpa dem på ett annat sätt. Så på ett sätt blir man tjurig på sig själv att man inte tar in det mer. Men på ett sätt för att skydda mig själv också. För att inte riva upp alla de här känslorna. Och för som jag sa till dig förut, när det här kommer, då har man några dagar jobbiga framför sig mentalt liksom, och då blir det så här, så kanske lite därför också. Så att så, jag vet inte om det var en svar på din fråga, men
det var ett väldigt bra svar, och det var nog lite det jag misstänkte också. Jag ville verkligen bara kolla för att jag förstår att det river upp, jag fattar, och samtidigt så är det ju exakt som du, jag tyckte du har en bra poäng där, att jag bytte kanal och någon bytte kanal när jag var där, och nu är jag ju några år äldre än dig då, men jag minns ju kriget liksom som var där borta, och man såg det ju svepa förbi tidningen, men man förstod det ändå aldrig liksom. Vi är ju väldigt frånkopplade från det som händer, för att vi har ju inte varit i det. Men det är därför också blir så jävla skrämmande när man hör din historia, och ju desto äldre jag blev börjar man ju förstå verkligen liksom vidden av ett krig och vad som egentligen händer, och att det är inte bara liksom militärer som krigar mot varandra. Nej, det är majoriteten precis. Civila som ryker, och det är det som är så jävla tragiskt. Jag har sagt det några gånger att vi är en jävla massa miljarder människor som bor på den här jorden, och så är det några som styr och ställer, och det är de som ser till att det blir problem för alla andra.
Ja. Ja.
Men det är sällan liksom det lilla människan som, vi vill bara vara här, vi vill bara ha det lugnt och vi vill bo tryggt.
Jag brukar säga att människan är anpassningsbar, och det är det som skiljer från djuren faktiskt, att vi har lärt oss att anpassa, och det är samtidigt, det är också våra mentala anpassning. När vi, jag har ju funderat många gånger liksom, jag gillar psykologi, jag gillar psykologi väldigt mycket liksom. När går ett mänskligt liksom vetskap att okej, jag har levt med den här personen i 20 år, våra barn går i samma skola, när slår det över till att, vänta, om jag tar en picka, går in hem till honom och hotar honom, så får jag alla hans saker. Eller att jag kan gå på stan och sparka till han utan att någon reagerar. Jag kan faktiskt stå och misshandla han mitt ute på stan och inte någon reagerar. När går det över? När slår det över? Har det alltid funnits i oss? Någon form av hat? Eller är det grupptrycket, om jag ska säga det, eller är det våran omvaro, det är runt omkring oss som påverkar oss att vi ska bli såna. För det var ju precis det jag upplevde, från att vi levde fredfullt, allt var peaceful, det var glass och ballonger liksom, och sen bara till att en granne kommer och liksom misshandlar dig faktiskt på grund av att du har en guldring på fingret, eller att du har en bilar, att du har någonting som han vill ha. När går det liksom? Har det alltid funnits i oss en hat? Eller är det någonting som växer till sig på grund av omgivningen som vi har runt omkring oss? Är det media som påverkar att... Och det är där jag säger till många av personer jag träffar liksom, när det kommer till det här med krig. Jag kan stå vad om du tog bort, återigen, om du tog bort polisen från våra gator idag. När du inte har någon att vända dig till och säga nej, men du, han slog på mig, jag vill göra en polisanmälan. Utan att det är, då kommer vi komma till det här att den starkaste överlever. Den som är mest hotfull, den som har mest vapen och den som hotar mest, han kommer att överleva. När slår det över?
Nej, det är det man inte riktigt vet.
Nej, och att det kan göra det.
Det är det som är obehagligt, att det kan vända.
Jag har upplevt det, jag kan säga utan tvekan. Vi hade haft det lugnt i en vecka, två innan det hade spårat ur ordentligt.
Ja, det är mycket att ta in. Jag tror det är mycket vi kan fördjupa oss i hela den här biten. Ja. Det är häftigt att se dig från sidlinjen idag. Liksom allt du gör, din liksom kamp med fightingen, och du kom in i den sent och du har dina framgångar där. Och du är ju en fanfavorit. Liksom. Det är jättemånga som gillar dig. Och verkligen, jag har fått frågan länge om att ha med dig i min podd till exempel.
Ja,
så är det folk som har lyft liksom, att du borde komma. Och att få höra den här historien, så sätts allting i ett helt annat perspektiv, och jag förstår någonstans allt du gör och varför det finns mycket glädje i dig idag. Och jag förstår den här viljan att sträva efter lycka, för att du kommer från att ingenting gick att ta för givet till att nu finns det faktiskt, kan man göra någonting bra utav livet, och det har du gjort.
Många frågar sig såhär, förlåt jag bryter, många säger såhär, ja, men tänk dig så, om det kommer ett UFC-kontrakt och cashen, och bara, ja, faktiskt inte så jävla lock. Alltså, ärligt, det är inte cashen som lockar så många gånger, utan Jag kommer ihåg att jag pratade med Majdi någon gång så här, och han bara, du vet, oh, men så småningom så kommer cashen. Jag alltså, Majdi, hade velat göra det här för cashen hade jag inte lagt ner tandläkaryrket. Då tror mig, det är inte pengarna som lockar. Det lockar faktiskt att vara lycklig. Det är viktigt i mitt liv.
Lyckan är viktig för alla.
Oh ja, oh ja.
Fler borde sträva efter den. Det är det jag säger, det är där du blir en inspiration.
Ja, tack.
Våga följa lyckan.
Ja, det måste man göra.
Irma, jättestort tack.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Ja, alltså det är så starkt av dig att komma in, dela den här historien på det du har sett. Det har rivit upp mycket känslor, det har kommit tårar och det här är otroligt starkt av dig att släppa in på det här sättet.
Tack för att du lyfter fram det. Ja. Jag behövde nog, tror jag, det här faktiskt.
Ja, skönt att höra. Jag hoppas att det har hjälpt någon där ute också som har lyssnat.
Det får vi hoppas.
Supertack. Om folk inte redan följer dig, var hittar man dig och kan följa dig på din resa?
Instagram, Irma Smajic. Finns nog en Irma resa, tror jag. Irma Smajic på Instagram och självklart på Facebook. Så det är bara att söka. Så. Eller gå via podden eller någonting.
Ja.
Jag finns där. Och är någon jag kan hjälpa med på något sätt i den här resan, på något vis, så självklart gör det. Jättegärna. Och så alltid var. Är det någon jag kan hjälpa med någonting på något sätt inom att hjälpa dem att komma över något? Det är därför jag kom in med i behandlingssvängen också. Jag gör det jättegärna. För att se en människa växa, det är mäktigare än mycket annat.
Ja, då har du helt rätt i. Livet sätts i perspektiv nu när man har fått höra Irma Smajics historia och verkligen lyssna på det här nu, folket. Ta vara på er tid och sträva efter lyckan. Allt är inte bara pengar och materiella saker, och kom ihåg, i en viss situation kanske man sätts i att leva dag för dag, precis som Irma har berättat.
Mm.
Så ta hand om er där ute och krama era nära och kära. Tack för den här gången.
En extra gång. Tack.
Hej då.
Ha det bra, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.